Hej och välkommen till ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Du ska få möta Morgan Olofsson i Vårdklockan kyrka, en livepodd. Vi gör det här i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå in på deras hemsida bilda.nu om du funderar vad ska vi hitta på där vi finns i Sveriges avlånga land i sommar. Det finns massor som Bilda är med och arrangerar. Kulturfestligheter, festivaler, hantverk, musik, event. Ja, överallt finns det spännande saker. Gå in och titta på bilda.nu. Och så ska du nu få möta Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi pratar om krislåda, om prepping, om den här folden ni vet vi fick som hette Om kriget kommer. Hur ängsliga behöver vi vara? Han har också varit utrikeskorrespondent, så vi talar en del om Ryssland, Washington och om detta spännande ordet förtroende, att förtro. Här kommer Morgan Olofsson ifrån Vårdklockan kyrka i Visby. Tack att du lyssnar.
Då ska jag få hälsa Morgan välkommen. Morgan Olofsson, inte att förväxla med Morgan Paulsson.
Eller Morgan Johansson.
Ja, just det. Morgan Paulsson, han var ju utrikesreporter i Hipp Hipp.
Jag vet.
Ja, fantastisk. En av mina stora idoler. Jag får se om du kan förändra det i den här kvällen. När jag jobbar i... utlandskyrka på Teneriffa några år i Puerto de la Cruz, och då efter väldigt intensiva dagar och mycket människor då kopplade jag ofta av med ett par avsnitt Hipp Hipp innan jag gick och la mig, och då var jag oftast Morgan, så jag har lite liksom sett han framför mig innan vi möttes nu, men vi får se vad som händer.
Jag har sett hans fotograf här i vimlet faktiskt. Det
är en
favoriter. Ja, han var inte så glad i Morgan.
Faktiskt. Nej.
Och är det någon, får jag välja någon egenskap som jag då inte skulle ha som min namne hade, så är det väl att vara en schysst kollega. Den egenskapen skulle jag vilja ha. Den hade ju inte riktigt den Morgan.
Inte riktigt. Han var ganska upptagen av sin egen...
Väldigt.
Jag hade Cecilia Udén här igår, och då hade jag tänkt citera, men det blev aldrig så. En fantastisk teolog som heter C.S. Lewis. Det är väldigt konstigt djur, va? Nu. C.S. Lewis skrev ju väldigt mycket fantastisk litteratur. Och då skrev han i en väldigt svår situation, skrev han så här. Förr var jag en krigskorrespondent som rapporterade om kriget från hotellrummet, och som var med om en väldigt svår kris när hans fru Joy dog, och då menar han att nu blev han kastas rätt ut i kriget. Morgan Paulsson ska jag aldrig se en sån situation. Han blev nog kvar oftast på hotellrummet om han överhuvudtaget var i det landet.
Nej, men så var det.
Ja. Men vi lämnar honom.
Jag kan ju ge dig det att jag, ja. När vi inför filmen gjorde, så fanns jag med på ett hörn och pratade med dem. Så det finns en soffa, för de gjorde en film också. Ja. Det finns en berömd soffa där, och den kommer faktiskt från en historia som jag berättade för dem om hur det ibland gick till på Sveriges Television.
Ah, ja, vet du vilket avsnitt?
Nej, men det här var ju filmen.
Ja, jag tänker att jag har gjort det, men då får jag se den igen. Men nu är vi här, och du är välkommen till det som är Brittas vardagsrum. Och innan jag presenterar dig lite mer, påminner dig om vad du har gjort i ditt liv som jag vet om. Det är ju inte så mycket jag vet om, men ganska, ganska viktiga saker. Så ska jag vilja att du beskrev det som jag kallar Brittas vardagsrum, eftersom det är en livepodd som förmodligen lyssnas på av 1000 personer till kanske. Ibland kanske 10 000, man vet aldrig. Så vad är det du ser när du sitter i mitt vardagsrum? Vad upplever du här?
Jag ser nog till att börja med människorna, att det är så många som har kommit en kväll mellan ett premiärtal av en partiledare, Nyamko Sabuni, och en viktig fotbollsmatch. Och att ni har tagit er tiden att klämma in det här, det tycker jag är fantastiskt. För mig är det alltid människan som är i centrum. Jag är humanist och tror på människan. Och det glädjer mig att ni uppenbarligen tror lite på mig som har kommit. Så. Sen satt ju jag länge och tittade på den där altartavlan. Och jag tänkte, det är ju någonstans jordens yttersta gräns som finns någonstans där borta i horisonten. Mm. Och vi har farkoster där som vi skulle kunna, tillsammans vi människor, ge oss ut på en resa. Och jag tänker nog in MSB lite. Jag jobbar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i livbojen där. Att vi måste också ha ett skydd och ta hand om varann. Och ha system för att det ska funka. Så.
Och de ska vi prata om en liten stund.
Men sen själva vardagsrummet då, för nu undvek jag ju. Nu tog jag människorna av någon slags vision. Men jag tänker sådär, jag satt och tänkte att det är ju en härlig blandning av gammalt och nytt. Det är ett nylagt golv, det är högtalare och vi har el här. Och när den här kyrkan byggdes fanns väl varken det ena eller andra. Det är ett helt nytt golv. Och så är det gamla, riktigt gamla symboler, artefakter. Och hur människan kan klara av att förena det gamla och det nya. Vi lever ju i en tid där det finns krafter som inte tycker att man ska förena gammalt och nytt och blanda saker. Men här upplever jag som att det är en härlig blandning.
Är kyrkrummet välbekant för dig?
Det skulle jag inte säga. Jag är inte en som går i kyrkan särskilt ofta.
Ibland i arbetet kanske du har gjort det.
Ja, jag har varit i kyrkor, absolut. Jag tycker det är vackra rum. Det är sånt där man kliver in i. Det är ju jag tror att vi människor på något sätt, jag brukar säga det, att alla våra organisationer stammar ju från antingen liksom kyrkan med hur hierarkier byggs upp eller från militärmakt. Mm. Det är två sidor av människan. Kraft att kanske bygga upp och förstöra samtidigt.
Absolut. Du, som vi har förstått här i lite inledningen, så har ju du en bakgrund som journalist och arbetar på SVT mellan 93 och 2011. Det är en ganska lång tid.
Ja, och lägger man på 3 år på Sveriges Radio på andra sidan gräsmattan så blev det många år på 2 sidor en gräsmatta. Mm. Nej, jag hade förmånen att under lång tid se och berätta om världen. Fantastiskt och otäckt och glädjande om vartannat.
Du har väl också varit på Rapport att du anställdes på den redaktionen som chef.
Ja, sista 4 åren på Sveriges Television så var jag chef för
Rapport. Ja, just det. Då fick du väl stanna hemma i Sverige en del?
Jo, då blev det mer hemma. Ja.
Sönda ut istället. Och, ja. Och sen kommunikationschef på Arbetsmiljöverket. Och 2 år senare får en motsvarande tjänst vid Röda Korset. Mm.
Fantastiskt.
Och, ja, och nu kommunikationsdirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Du verkar vara bra på att kommunicera.
Ja, jag vet inte. Det får väl andra säga. Men det viktigaste är ju inte hur jag kommunicerar, utan hur jag kan hjälpa andra att kommunicera, skulle jag säga. Det är det viktigaste en kommunikationschef kan göra.
Och det verkar ju vara något som man har sett att du gör bra och får andra att göra bra.
Jag hoppas
som du har
det.
Fått de jobben.
Jag hoppas det, och jag tror att det är viktigt att vi kommunicerar. Kommunicera kommer från latinets communicare, att göra gemensamt. Och det betyder ju egentligen det mesta vi människor gör. Det är ju väldigt få grejer vi klarar av att göra helt på egen hand. Antingen har någon gjort det där någon gång innan. Och vi upprepar någonting som vi har lärt oss. Eller så gör vi det tillsammans med människor. Men det är ju väldigt sällan som vi lyckas göra någonting helt på egen hand.
Nu blir jag lite nyfiken på just det med kommunikation. Vad är det viktigaste liksom att hitta när det gäller att nå ut med ett budskap när det gäller kommunikation? Vad är det, säger jag som ofta predikar då?
Ja, vad är det? Det är ju den stora frågan. Jag tror ju att det är att ha en uthållighet. Ni kristna har hållit på i 2000 år. Ni har ännu inte lyckats frälsa alla.
Och
jag menar inte som ironi. Möjligen kan man skratta lite åt det. Men det är ju faktiskt sant. Alltså att det är att kommunicera. Det är ju till jordens yttersta gräns. Och den förflyttar ju sig ständigt någonstans. Och att Jag tror att vi lever i en tid också vid sidan om det där att inte kunna blanda nytt och gammalt, utan någonstans ju förr desto bättre, håller jag på att säga, den tron, att gå tillbaka till någonting som har varit. Så tror jag också det finns en tro och kanske en förhoppning att någonting eller allting någon gång ska vara klart. Och det tror inte jag. Det är som i Karin Boyes i rörelse. Det är en ständig resa. Vi måste bryta vårt bröd i hast och ta oss vidare.
Så tänker jag om förkunnelse, om predikan också. Att aldrig bli klar. Alltså i, när jag tänker till exempel en söndag, när jag står, att folk när de lämnar en gudstjänstlokal, så ska man inte lämna med en massa svar, utan kanske nya frågor och lite infallsvinklar som man får bearbeta vidare. Några kanske inte, det är lite det som gör att man känner att man kanske aldrig blir färdig, eller att man bara öppnar upp för lite nya bilder och nya vinklar och känna igen att vara människa.
Och att våga ha det, för det är ju att bara, det är ju när kaos bor granne med Gud, när det hela tiden håller på. Men nästa är väl att ha delaktighet, att ha just människan i blickfånget, och att förstå att hen inte förstår dig förrän du verkligen försökt och fått höra vad hen har uppfattat. Och då kan du justera ditt budskap för att nå fram. Mm. Och inte heller det blir ju någonsin klart. Det förändras ju varje gång man har svarat något, så blir det ju ofta en ny fråga.
Känner du att du har ansvar för hur, när du kommunicerar eller för andra kommunicerar, hur de tar emot det, vad de har förstått, eller har du bara ansvar för det du ger eller hur det tas emot? Förstår du
hur jag tänker? Jag har ett ansvar. Vi har väl alla människor ett ansvar för att uppfattas också. Sen kan man ju inte lägga det som en börda på sina axlar. Ibland måste man ju bortse ifrån när man blir missuppfattad. Att man kan inte ansamla den. Det skulle vara en oerhörd börda att bära hela tiden. Men man måste åtminstone göra ett försök att ta ansvar för att försöka säkerställa. Om man har blivit som chef då, att försöka sammanfatta kanske mot slutet av ett möte. Vad har du uppfattat? Och sen försöka justera då, om det är så att man inte känner att man har blivit förstådd.
Mm. Att jag frågar är för att jag kan uppleva det ibland själv att man ger ett budskap och så kanske någon annan, den som tar emot det, är i en situation som inte jag är och som uppfattar på ett helt annat sätt. Om det då inte är helt felaktigt, så tänker jag, ja, God bless. Oj, där var du, och gå vidare med det om du inte märker att de helt har missförstått mig. Så det är ju lite det att ta ansvar för det jag säger, men kanske inte helt för hur den andra tar emot det.
Nej, och samtidigt tror jag det är en fara att bli allt för, ska vi säga, postmodernistisk och relativisera det här så att allas uppfattning är lika sanna. De är sanna som uppfattningen, men det behöver inte betyda att de är sanna när det gäller fakta. Och där tror jag också det är ytterligare en sån där grej som handlar om kommunikation i vårt samhälle idag. Att vi lite för ofta ställer fakta mot åsikter. Åsikter ska brytas mot åsikter. Men fakta måste man kunna enas om. Och vi lever en tid där det plötsligt liksom, det ifrågasätts på ett sätt som vi inte har varit van vid. På många håll på jordklotet också. Av ärade presidenter. Eller oärade kanske snarare.
Ja, snarare.
Inga namn nämnda.
Du skrev en bok om Ryssland med erfarenhet från många år där som utrikeskorrespondent. Den kom ut åtminstone i pocket för ett år sedan. Men kom den ut för ett år sedan överhuvudtaget?
Ja, den kom bara i pocket. Så det är för ett år sedan den kom.
Berätta om innehållet. Vad var det som gjorde att du kände att du ville skriva den boken?
Ja, men
Ryssland och historiens början.
Ja, det är en lång historia. Jag brukar, när folk har några gånger vid anställningsintervjuer, har folk har fått frågan liksom, berätta om hur det började. Och då började jag 1921, och riktigt så gammal är jag inte. Och egentligen kan man börja tidigare än så. Jag tror inte på arvsynd då, till att börja med. Men min pappa var stalinist och verkligen och växte upp i en, jag är sladdis. Han växte upp på ett 30-tal där för många, han kom från umbärliga förhållanden i Hälsingland. Där valet för många var fascism eller kommunism, och han valde kommunism. Och jag tillbringade ett halvår av mitt liv på andra sidan järnridån på pionjärläger.
och fick smaka och se och riktigt känna av vad det är att vara ofri i en väldigt tidig ålder, där jag nog inte kunde sätta ord på detta, men det där har ju följt mig genom livet. Och jag brukar säga att jag är inte född demokrat, utan jag har någonstans fått liksom hitta dit själv. Och kopplat då till att jag sen blev utrikeskorrespondent och jag bodde i Moskva i 4 år, i det land som hade varit min fars liksom dröm. Och se hur det förändrades så våldsamt. Och det hopp som fanns om att det skulle bli en demokrati, och hur det förtvinade och hur det misslyckades. Och hur jag tyckte att vi i väst och också ryssarna själva svek den förhoppning som fanns där i murens fall, och sen när sovjetiska flaggan halades från när den hade vajat över Kreml då den 25 december 1991, och att vi alldeles för snart liksom gav upp försöken att göra världen bättre. Och titeln är ju Ryssland och historiens början, och travesterar Francis Fukuyama, en känd amerikansk statsvetare som skrev en bok som heter Historiens slut och den sista människan. Där han, även om han också hade lite mer, ska vi säga, resonerande kring det, men framförallt uppfattades den som att han menade att demokratin hade segrat. Att den värld som vi hade vant oss vid, att den var färdig. Att det var, konflikterna var över. Och att vi var de sista människorna. Men det var vi ju inte. Det är ju nya människor nu, skulle jag säga, om man tittar ut över världen. Och historien var inte slut. Och för mig var det ju, så här i efterhand, så insåg jag att jag hade nog sett historien börja om på nytt. Vi tror ju att Trump och lögnerna kring Brexit och annat, att det var starten på det hela. Det var starten att göra i digital form. Men det som hände i Ryssland där 95-96 var att den gamla sovjetiska propagandamaskinen för första gången, en sådan, det har ju funnits andra som Goebbels i Nazi-Tyskland och sådär, men för första gången användes den så fullt ut i en demokrati. Bara som ett exempel, den chefen för den oberoende tv-stationen hette Nezavisime Televidni, den oberoende tv-kanalen som många hyllade som det kanske främsta exemplet på att Ryssland ändå på något sätt tog sig mot demokratin. Det var en otroligt naken och hjärtskärande beskrivning av det krig som pågick i Tjetjenien. På ett sätt som inte BBC någonsin var närheten av under Falklandskriget till exempel. De visade verkligen upp det värsta av det egna landets snudd på massakrer där nere. Men då, 96, när det var dags för presidentval och Boris Jeltsin stod för omval, så blev vd:n i det bolaget, blev tillika, utöver att vara vd för det oberoende tv-bolaget, blev han kampanjchef för Boris Jeltsins återvalskampanj. Och det är som, om ni vet vem som är vd för TV4, Karsten Almqvist, som jag såg här i grannskapet, om han skulle ha ställt upp och varit kampanjchef tillika åt något av ändra liksom blocken i svensk politik. Och där någonstans raserades allting. Och framförallt så var det också hur lögnerna spreds, där man hittade på. Jag jagade den kommunisten som var mot kandidaten Gennadij Zyuganov över Ryssland för att få en sån här exklusiv intervju. Jag fick det till slut, men när det här begav sig, det var i Perm i Uralbergen, där fick jag den inte. Jag följde honom, då var han på ett universitet, statliga universitetet i Perm, och höll ett tal till universitetsläraren och studenterna. Och jag sprang ner till scenen efteråt och försökte få den där intervjun och misslyckades. Så var vi lite så här besviken. Och det blev vi också på lunchen. Det var väldigt sällan god mat utanför Moskva på den tiden. Det var ganska dåligt. Och min enda livlina, det här var en tid, ni kan inte förstå det här, men det här var en tid utan mobiltelefoner. Och jag hade i och för sig en mobiltelefon, men den fungerade bara i Moskva. När man var utanför såna här gånger, så det värsta man kunde drabbas av, det var att det hände någonting någon annanstans än där man var. Det gällde ju att hålla koll på det där. Då hade jag en liten FM-radio som jag lyssnade på. Då lyssnade jag på en rysk reklamkanal, och de hade en kort nyhetssändning där. Och då säger de att alla studenter hade rest sig upp på universitetet i Perm i protest mot kommunistledaren och gått ut. Och jag kunde i första sekunden, jag kunde inte förstå vilken president, var det någon annanstans där hände eller? Och till slut förstod jag att det var ju där jag hade varit, och det var ju ingen entusiastisk skara, det var inte människor som antagligen i någon större utsträckning skulle rösta på honom, men de hade ju inte rest upp och gått härifrån, utan man hittade bara på. Man ljög om Jeltsin, man mörkade att han hade en hjärtinfarkt de där veckorna före presidentvalet och så vidare. Och det är ju det mönster som sen kom i liksom i USA, och som vi har här nu, att det plötsligt blev lögnen en lika god sanning som fakta var någonstans.
Vad var det som gjorde att du avslutade arbetet?
Vilket arbete?
Som utrikeskorrespondent.
Nej, det är ju ett förordnande under en viss tid. Jag var där 4 år, det var ungefär vad man förväntades vara. Sen åkte jag till Washington och var korrespondent där.
Det måste ju ha varit sådana otroliga kontraster, eller?
Ja, både och skulle jag säga. När folk, amerikaner frågade vad är skillnaden då, mellan Ryssland och USA då, så sa jag convenience, bekvämt. Det var, ja. Jämfört med Moskva var en... För mig var det ju inte en kamp för överlevnad, men var nog en kamp för att ha ett någorlunda bekvämt liv med familj. I USA var ju allting, det var ju så här, jag bodde i, inte långt ifrån Chevy Chase, gränsen till Maryland i Washington, och butiken låg så där, ja, ganska promenadavstånd, men det var ju så grannarna stannade och frågade om de skulle skjutsa en hem, så där, när man kom med 2 kassar och skulle gå i 200 meter. Och det var ju, men det är en bild av USA. Det är liksom bekvämt. Så. Men samtidigt finns det otroliga likheter. Alltså båda de länderna har ju någon slags flört med romarriket och den arkitekturen. Jag kommer ihåg första gången jag såg John F. Kennedy centret i Washington, så tänkte jag att det var mer välbyggt. Liksom, ytfinish var okej. Och det var inte lika mycket sprickor, men hade det varit lite sämre finish och lite mer sprickor hade det lika gärna kunnat ligga i Moskva.
Ja.
För det är samma flört med pelarna och kolonnerna och storvulenheten i det där. Och symbolerna med örnar och sådär. Apropå artefakter och de symboler vi människor liksom omger oss med för att appellera till historien eller vad det är. Något sånt. Ni sjunger där i sången att man ska leva här och nu och inte i historien. Och inte sen. Men vi gör ju det ofta, vi människor, att vi gör det. Och ibland är det bra att vi tar historien till hjälp för att lära oss saker. Men
om man ser på din yrkeskarriär, den här resan, i de här olika valen du har gjort. Så tänker jag, finns det någonstans att du ser att de här världarna möts i ditt arbete idag? Vad är det som liksom har kopplingen i ditt yrkesval? Finns det någonting som hör ihop liksom, som är röd tråd från de här stora, man tänker Ryssland, USA och...
Jo, men det gör det nog, och någon tråd är väl på ett väldigt, väldigt liksom, hos mig som människa, nyfikenhet. Jag skulle nog säga att en del av mina resor var nog för att någonstans jaga i fatt min far, för att förstå honom, vad det är som får människor att tro att en enda modell ska påtvingas alla, och att det ska leda till ett slags, inga andra jämförelser, men ett himmelrike var ju också det som utlovades. Man skulle omforma människor, de skulle bli homo sovjeticus och världen skulle bli god. Alltså det är ju många likheter mellan den läran och användandet av artefakter, symboler och religion egentligen. Men på något större plan så känner jag, och det är ju så här lätt att det kanske efterkonstrueras, men jag sa ju att jag inte född demokrat, att jag hittade den, så jag skulle säga att demokrat. Jag brukar säga när folk säger så här att jag är före detta journalist eller så här, så säger jag är demokrat. Det är mitt varande. Och sen jag har journalistiken och de andra, det jag har gjort har varit verktyg. Och verktyg som jag någonstans, i den mån jag har kunnat bestämma, för man väljer ju inte alldeles liksom ett vitt papper. Men där jag för tillfället har känt att det här, mest effektiva verktyget för att åstadkomma det jag vill. En värld där vi får vara som vi vill, tänka som vi vill. Allt det där som inte människorna i Sovjet fick. Älska den vi vill. Ja, ha det kön man vill. En värld av frihet.
Mm. Kunde du uppleva att du hann ifatt din far?
Nej, jag har nog fullständigt misslyckats med att förstå honom, tror jag. Det är ju otroligt svårt. Det är ju där vi pratade om kommunikation och försöka sätta sig in i. Min far gick bort i början på 2000-talet. Så det är nog en och annan fråga jag skulle ha behövt ställa till honom fortfarande för att riktigt kunna närma mig det. Jag tror man aldrig kan riktigt nå hela vägen fram. Så där. Men jag hade gärna kommit lite längre faktiskt. Ja. Det är en nyckel till hur IS-krigare idag, vad är det som får dem att bli det och tro det, att det skulle vara ett slags paradis på jorden, det de har åstadkommit med att ha ihjäl människor.
Bara en fråga till om det. Vad var din fars reaktion på att du började jobba i Ryssland?
Ja, nej, men det hade han nog inget problem med. Han förstod ju att jag någon gång i yngre tonåren så där, att jag hade lämnat den väg som han hade utstakat. Jag tänker ibland, han var lokförare, jag tänker att det är lite symboliskt. Det är liksom en räls, det går inte att avvika från den. Och jag hade en liksom större möjligheter att byta väg. Sen växte jag upp i en annan tid. Nej, men pappa och jag tyckte ju väldigt mycket om min pappa som pappa. Vem har sagt att det ska vara lätt? Det hade varit mycket enklare att tycka att han var dålig också så. Det var mycket tuffare att älska sin far och tycka att han har fel. Om hur människor ska vara. Ja, han var ju, utan att gå för djupt in på min far, då man ska ju prata väl om, och det försöker jag göra nu, om de som har lämnat oss. Men han gav ju mig som barn den frihet som han inte ville förunna andra människor. Vilket är någonting, en av de frågor som jag kanske fortfarande... När, liksom, hur kom det sig mig och min syster, att vi fick göra precis vad vi ville. Och han tyckte lika mycket om oss, till och med när jag liksom lämnade hans ideologi. Och tyckte jag var fantastisk. Och det är ju en fantastisk egenskap. Så att men vi människor är ju komplexa.
Ja, vi är det. Ja. Vi är det. Du, säg någonting om jämställdhetsarbetet nationellt och internationellt i MSB. Ni har ju en ganska stark jämställdhetsintegrering när vi är inne på det här olika människors rätt till sitt liv.
Absolut. Vi uppmanar våra anställda att gå med i Pride. Jag tror ju det där är en otroligt viktig fråga. Jag tror nämligen att det är... säger det att av de stridsrop som upplysningstiden bar med frihet... Det hette det broderskap på den tiden och jämlikhet. Så var det väl ett som saknades. Och det var just jämställdhet. Syskonskap hade varit mycket bättre också. Men det var ju den tiden. Och jag tror att det är så att... Och det är ju inte så konstigt. Men det är ju just de här friheterna som har tillkommit senast. Tillkommit har de inte. Människor har slagit för att få dem. Som vi har... kämpat för att få, och vi har fått dem sent. Det är ju jättesent. 79 så var det inte längre ett sjukdomstillstånd i Sverige. Det är ju nästan liksom, för mina barn, de kan ju inte förstå att det så sent var. Jag var 13 år när det fortfarande ansågs vara en sjukdom av Socialstyrelsen. Jag tror att det är viktigt därför att det är just där som kampen står mot de som vill förvägra oss friheter och som vill montera ner det demokratiska systemet. Det är därför vi ser en sån oerhörd kamp om huruvida människor som har bytt kön ska få gå in på en toalett i USA, huruvida en transperson ska få tjänstgöra i armén, varför homosexualitet, abortfrågan, att de rullar tillbaka, tror jag är just det. Och därför blir de så otroligt viktiga att bära. Det handlar om, och vi som myndighet har ju ett demokratiskt uppdrag, så att på det viset blir jämställdhetsfrågan blir en fråga om att värna själva systemet. så att det inte rullas tillbaka, skulle jag säga.
Det verkar som att det är en väldigt stor och viktig del av ert arbete.
Ja, det skulle jag absolut säga. Mm. Det är en metod liksom att se till att vi lever upp till de värden som vi står för som statstjänstemän.
Vi fick ju 2018 alla hushåll en handbok om krisen eller kriget kommer. Som ju då också förstås är en väldigt, väldigt viktig del i samhällsskydd och beredskap. Vad är din roll i den handboken, att den kom ut?
Ja, ingen alls, för jag började i februari i år. Så att jag tycker det är en fantastisk broschyr. Men det är som det är med kommunikation, det är inte klart. Vi pratar ju nu om hur vi ska gå vidare med den. Kommunikation är ju någonstans att veta, känna och göra. Och broschyren ledde väl till att fler vet saker om krisberedskap och hur man ska hantera konsekvenser av krig. Men frågan är om vi känner ibland kanske. Och frågan är om vi gör. Mm. Har du en krislåda hemma?
Nej. Jag har sån här Bullens pilsnekor.
Ja, men det är bra. Och en transistorradio ska du ha.
Ja, just det, med batteri,
med batterier, eller med en sån här vev. Men batterier är väldigt, väldigt bra. Nej, men det tar ju lång tid då. Få människor att gå från att veta till att känna och sen göra.
Hur gör man det utan att det blir ängsligt, tänker jag? Att det blir, åh hjälp, ska vi behöva tänka på det? Hur kommunicerar ni det? Hur många, om jag fick bara kolla, hur många läste den när den kom och tänkte, nu får jag skärpa till mig? Ja, det är ungefär hälften.
De andra kanske läste den inte skärpte till sig då, eller?
Ja.
Ja, det är en. Ja, vi har lite att jobba med då.
Ja.
Nej, men ja.
Jag tänker, de här stora frågorna som ni så pratade om, jätteviktigt bra, men så blir det så konkret i detta.
Ja.
Hur,
nej, men jag tror ju att vi ska ju börja med, jag ser ju, nu har vi ju pratat om, och det blir ju lätt så att man pratar om avsidorna, om utmaningarna, om det som skaver, om hoten mot samhället och demokratin. Men vi måste ju någonstans egentligen börja prata om vilket fantastiskt bra samhälle vi har. Och det måste ju vara de första orden i den boken. Och nästa är kanske efter en punkt eller ett kommatecken att man säger, men vi har ett antal utmaningar. För jag tror att annars är det risk att man tappar förtroendet. Tappar tilliten.
Ja.
Mm. Och ger upp alldeles för fort. Och det har ju demokrati gjort tidigare, skulle man kunna säga. Jag tänker på Chamberlain, Peace in Our Time, efter att ha fått ett papper påskrivet av Adolf Hitler och tro att det är den signaturen lika mycket värd som andra statsmäns signatur. Den var ju inte värd någonting.
Nej.
Inte bläcket som den skrevs med. Liksom.
Du, prepping är ju väldigt populärt bland många, så kanske allra mest bland unga. Det är ju en väldigt populär handbok då, tillsammans med den här då förstås. Att hoppas på det bästa men förbereda sig för det värsta. Hur ser din krislåda ut? Hur tänker du i detta?
Jag ska erkänna att jag håller på att bygga upp min krislåda. Jag har ett landställe på Väte utanför Norrtälje. En av de öar som blev hårdast drabbade av Alfrida. Jag var inte ute där, så att så tillvida var jag inte drabbad. Men mitt hus var drabbat. Stormen i januari.
Ja, det är så många namn på alla de
och det olika. Var som, det var verkligen som plockepinn där ute. Mm. Det låg trän överallt. Och jag har funderat på hur jag ska göra. Och jag kommer fram till att det sämsta som hände var att vår vattenpump frös sönder. Och jag kan inte ha en handpump där, för den brunnen är 80-90 meter djup. Men jag borde åtminstone ha... Vi borde skaffa ett elaggregat, har vi bestämt, som, alltså bensindrivet, så att vi kan få upp vatten.
Mm.
Sen har vi en kamin som vi kan elda och hålla det varmt. Vi har ett trangiakök så vi kan laga mat. Tror egentligen, eller inte tror. Jag vet att vi borde ha egentligen ett gasoldrivet kök. Trangian kanske funkar för någon dag sådär, men ska man laga mat åt en familj så förslår inte riktigt ett utekök. Även om jag är fjällvandrare och älskar fjällen, men det är inte riktigt liksom, det går inte att bara koka snabbmakaroner. Beroende på hur lång tid det tar innan strömmen till exempel är tillbaka.
Det märkliga i det som beskriver, först tänker jag ju så här, vi borde skaffa ett elaggregat. När ska ni göra det då?
Ja, det kommer nog att hända ganska snart.
Ska vi sätta en liten press?
Ja, du sätter press. Ja, men så är det ju liksom. Men jag tänker, jag tar hand om andra människor först. Ja. Innan jag.
Men det är syrgasmasken, du vet. Ja. Man ska först.
Ja, absolut. Ja. Så är det.
Men när du beskriver det, då kan jag känna igen min pappa. Han gjorde ju allt det här. Men idag när det kanske är ännu mer sårbart, är det det? Då gör man det ännu mindre. Han hade allt det här. Han hade till exempel, så skulle bilen alltid vara fulltankad. Vi bodde ju på landet ifall. Han glömde liksom av att det kan ju komma en ambulans om det händer. Men allting liksom så här, och gasolen och tändstickorna och batterierna och det här.
Nej, men vi har ju ett mycket känsligare samhälle idag. Mer beroende. Behöver ju inte vara en storm eller något. Det kan ju vara att Swish och bankkorten inte fungerar. Jag var på ett seminarium som Röda Korset hade som handlade om just det. Och vad händer då? Om man inte har, och även om man har kontanter hemma så kanske de inte räcker mer än någon dag.
Ingen som vill ha kontanter heller.
Ja, det tror jag nog. Jag tror kontanter skulle bli värdefulla under en period i varje fall. Ja. Som enda liksom betalningsmedlet. Men,
det var ju en sån här rejält strömavbrott nu i juni i Argentina och Uruguay som påverkar 48 miljoner människor. När du får en sån nyhet, får du ont i magen eller vad tänker du?
Nej, jag får inte ont i magen. Jag tänker att som det nu är så är det ju troligast att det är något fel som går att åtgärda, och det gäller ju att se till att man klarar sig under den period som felet varar.
Det är lite så man får tänka på det, att inte också med krisvården.
Ja, men vi måste vara förberedda så vi kan hantera det. Ja. Men, och det är vi ju inte idag egentligen. Nej. I tillräckligt stor. Inte ens jag. Så.
Det finns ju många människor som har. Jag tänker att det finns de som har kris ständigt. Förorenat vatten, svält och misär. Och så. Vad liksom blir så stora kontrasten? Jag känner, vi blir lite ängsliga nu. Hur ska vi göra med vår krislåda? Och så tänker jag, men hjälp. Tänk de som har ingenting.
Ja, de måste vi också hjälpa. Ja. Och MSB har ju internationell verksamhet också.
Hur ser det?
Vi åkte ner i Mosambik, så åkte vi ner och hjälpte till. Och det är ju någonstans både rent humanistiskt att hjälpa till. Men sen är det ju också ett sätt. Vi lär oss ju på det viset. För Sverige drabbas ju inte just nu av särskilt ofta av en kris. Och vår personal blir ju duktigare på, och inte bara vår, för det är ju ofta inte bara MSB-personal, utan det är ju folk som är i vårt system som har avtal att åka ut på sådana resor, som jobbar på andra håll. Och därmed så blir ju Sverige mer förberett om det skulle hända. Så det är både bra för de människorna som drabbades i Mosambik och för oss här hemma sen.
Vad är det viktigaste som du gör i ditt arbete? Vad är det som ligger överst i pipen liksom?
Jag skulle nog säga, det är självklart att det är det handfasta. Har vi en krislåda eller inte? De där konkreta sakerna. Men jag skulle nog ändå vilja säga att det viktigaste är förtroendet. Så att jag tittade på det ordet. Det är ju sånt där som man är med i varumärkesarbetet och sådär pratar om. Men jag satt här i Almedalen i ett litet samtal, några kommunikationschefer emellan, om förtroende. Och så tittade, och det har ju med religion att göra. Förtro i Gud. Och vi, va?
Ja,
och då ska man ju tänka på att det är ju vi tänker ju inte på hur orden är sammansatta, men det är ju att tro på någonting på förhand. Om vi tar analogin med religionen, så en del tror på mirakel, men alla kan inte ha sett ett mirakel för att det ska räcka för en religion.
Nej.
Utan du måste ha en förtro. Och det är inte bara förtro, utan du måste nästan tro alldeles oavsett om det finns bevis eller inte. Och det är ju religionens själva fundament. Men jag tror att det är mänskligt också. Jag skulle ju vilja att det finns en förtro, en tillit, en förlitan på att systemet fungerar. Alltså att berättelsen börjar med att vi har ett gott samhälle. Jag förlitar mig på att det fungerar. Och jag tror att det är så att vi har... Det var ju det som hände i Ryssland, att man tappade den tilltron till samhället, men också till varann. Hur det eroderar. Och det är väl ingenstans som krisen prövas så ordentligt som... demokratin prövas så ordentligt som i krisen. Nej. Och jag tänker mig att det kan till och med vara så att den prövas av blotta tanken på en kris. Och där kommer förtroendet in. Förtroendet. Att våga tro på att vi klarar det här. Att vi kan göra det tillsammans. Att vi människor är starka nog att göra det. Och det tror jag är kanske den viktigaste uppgiften faktiskt. Därför att då ska vi vara riktigt ärliga så kommer... Jag vågar tro det. Att de flesta av oss inte kommer att drabbas av olyckor, kriser eller konsekvenser av krig. Som är vårt uppdrag att förebygga och hantera. Men vi måste tro att vi kan hantera det. Vi måste tro att vi kan förebygga dem. Så det skulle jag säga är det allra viktigaste. Och det är att skapa en tro helt enkelt. En tro på oss som människor.
Jag blir förstummad. Jag tycker det är väldigt fint. Väldigt bra uttryckt. Förtroende. Är den här krislådan, ligger den i det att man gör det liksom som en sorts trygghet i det?
Ja, men det skulle jag nog säga. Ja. Att en del av det är dels det handfasta, att om det är så att elen går så ska du kunna laga din mat. Det ska finnas någonting att makaroner att koka och någonting att koka i ett trangiakök och en radio att lyssna på. Men genom att ha den så blir det en precis som altartavlan här, eller så blir det ju också en artefakt, ett bevis som skapar en tilltro. Du vet att den finns där. Du vet att du kan klara det. Och därmed så blir din oro mindre, skulle jag säga. Och det ökar tilltron till samhället. Till demokratin.
Jag tänker förstås också på det här att i det som är religionen och som är i mitt liv då, den kristna tron, att i det så skulle jag kunna bli ganska passiv. Och då blir det inte bra att tänka, ja, det spelar ju ingen roll, för det här kommer ändå så småningom att helt braka ihop och så får jag tro på något annat. Eller så kan jag ha en tro på en fantastisk skapelse och ett fantastiskt liv med relationer med andra människor. Och så kavlar jag upp ärmarna och gör det jag kan med mitt sunda förnuft och med min kärlek till min nästa. Det är lite det tycker jag du beskriver.
Ja, det skulle jag säga. Jag skulle ju slänga in ett hur också. Det är ju det vi började någonstans. Ja. Kommer ni kvar att göra gemensamt? Ja. Att det här går inte att göra som ensam människa. Utan det måste göras tillsammans. Och en övertro, en önskan. Inte bara om de enkla lösningarna. Utan vi lever i en tid där vi plötsligt börjar tro att vissa män i 70-årsåldern med bakåtkammat hår kan lösa alla våra problem. Och man kan skämta om det, men det finns ju en och det är ju när man tappar tilltron till varann och sätter tilltron till en. Och det är nästan alltid män faktiskt. Det är få diktatorer i världshistorien som har varit kvinnor. Och man tror att en man ska ha alla svaren. Väldigt korthuggna och så förenklade, och det ska lösa våra problem. Så till den här tilltron så är det ju det, just att göra gemensamt, att vi måste göra det tillsammans. En krislåda räcker inte, och vi måste prata med varandra för att komma fram till hur vi löser det här. Och det gäller inte bara människor emellan, utan det gäller mellan olika aktörer i systemet. Hur får vi näringsliv och myndigheter och ideella organisationer att jobba tillsammans? Och ibland så tappar vi demokrater inte bara tron på vårt varför, utan också på vårt hur. Och att vi måste inse att samverkan är vårt hur. Och vi ska inte skämmas för att det tar lite tid. För det tar mycket längre tid när två människor ska komma överens. Så ännu mer om det är ännu fler. Och det är det ju i det här fallet. Än om det är en man som ska bara peka och säga så här är det. Men det senare är ju inte demokrati. utan det är det förra. Och att vi är lite idag lite, vi håller nästan på att köpa den andra beskrivningen, och det är liksom att det finns en enkel lösning på problemen, och det finns inte. Vi måste våga stå upp för att det tar lite tid. Det är komplext och svårt, och det tar tid, för vi måste prata med varandra. Och jag tror att det är också viktigt. Och MSB:s själva väsen är ju samverkan just. Det är en myndighet som ska se till att andra samverkar. Ibland vara operativ, men framförallt verka genom andra. Samverkan genom andra myndigheter, kommuner, länsstyrelser, ideella organisationer och näringsliv.
Jag tycker någonstans att det har varit, av det jag har fått ta in och lyssna på under de här dagarna i Almedalen, så har detta återkommit som något väldigt hoppfullt gång på gång. Gör det inte ensam, vi måste göra det här tillsammans. Och nu blir det väldigt tydligt i vårt samtal här. Tillsammans gör vi det.
Ja, jag tror inte det finns något annat sätt. Det är ju en annan väg.
Ja.
Den ensamma vägen.
Den... Vi gör detta tillsammans.
Ja, det gör vi.
Ja, det gör vi.
Till jordens yttersta gräns.
Och jag vill avsluta med att säga stort tack för att du tog dig tid. Och jag tycker jag har varit så konkret, så tydliga saker och det här övergripande. Väldigt, väldigt fint. Och jag ska inte säga att jag är överraskad, för jag anar redan i den korta kontakt vi hade att det här kommer bli bra. Men det blev ju ännu bättre. Tack för att du kom till oss.
Tack för att jag fick komma.